Ett jättekort men viktigt meddelande innan du ska få lyssna på avsnittet. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du inte redan gör det, så missar du aldrig ett nytt avsnitt. Besök koranpodden.se/nyhetsbrev. Det var allt. Nu får du fortsätta lyssna på avsnittet. Salam alaikum och varmt välkommen till Koranpodden och till säsong 14 med temat På upptäcktsresa. Jag heter Salih Tufekcioglu och detta är podden där du tillsammans med mig åker på upptäcktsresa. Vi lär känna nya människor vars liv för alltid har förändrats av islam. Män och kvinnor som bär på stora och betydelsefulla erfarenheter och kunskaper som berikar ditt och mitt liv. I detta avsnitt ska du få lyssna på Ali och Rahme som engagerade sig i Lunds muslimska studentförening, förkortad LUMS. I samtalet diskuterar vi varför föreningen startades, om föreningsaktiviteter, lärdomarna och erfarenheterna av att studera samtidigt som de utövar sin tro och engagerar sig i Sveriges nya studentrörelse. Hur finner de den inre balansen mellan studier och studentliv? Vi får också höra om deras arbete för att få tillgång till ett rum där de kan utföra sin bön. Varför ska det vara så himla svårt, kan man undra. I detta samtal får du veta varför. Okej, nu med försnack. Här är mitt samtal med Ali och Rahme. Från bön till tentaplugg så kombinerar de sin tro med akademisk vardag. Njut!
Bismillahirrahmanirrahim. Det är min stora ära att ha Ali och Rahma här i Koranpodden studio. Tusen tack för att ni kunde ta er hit.
Tack själv.
Barakallahu. Det är stor ära för oss att vara här och något man har sett fram emot väldigt mycket.
Mm, verkligen.
Lyssnar ni på Koranpodden?
En del, faktiskt en del. Marshall, det är så många avsnitt så man sparar och sen lägger på att titta senare om man ser så och sen blir det svårt att hänga med, men man gör ju det absolut.
Jag blev faktiskt introducerad till Koranpodden för ungefär ett år sedan. Yeah. Och sen dess har jag kollat liksom, eller lyssnat på några avsnitt. Men,
Är det något speciellt avsnitt du tänker på?
Det avsnittet vi körde liksom med Leif, jag tänkte liksom när du minns du var liksom vid Lunds moské. Mm. Då var liksom hela starten där och sen har jag lyssnat på några avsnitt efter det.
Mashallah. Ja. Och Ali, är det något samtal som du...
Jag tänker den danska imamen Pedersen. Yeah, det var intressant. Yeah. För det är en, alltså som sagt, att lyssna på folk som har väldigt mycket erfarenhet i den nordiska kontexten, den svenska kontexten, danska. Det är intressant. Och just Danmark, så som man ser utvecklingen, man tänker att det kanske är Sveriges framtid. Yeah. Hoppas man inte, men det är intressant att se.
Det känns som att Sverige går ett steg efter. Liksom.
Det blir ju så. Om inte värre nästan.
Ja. Yeah. Ni är här som representanter för Lunds studentförening. Lunds muslimska studentförening. Yes. Som förkortas till LUMS.
LUMS, exakt.
All right. Jag vet att, har ni båda två varit med från början?
Jag har faktiskt joinat lite liksom efteråt. Men Ali var lite mer i början.
Yes, så att, det här började ju 2 år sedan. Yeah. Och det är då 2022. Slutet ungefär där vi, en del studenter då och jag var då bland dem som ville ta initiativet att starta ett alternativ för muslimska studenter. Det brukar vara så att folk går till sin plugg och sen går de tillbaka liksom, och det är inte mer än så, alltså de deltar inte i studentliv och de gör ju inget mer och det finns väldigt liten gemenskap. Så att meningen med det här student organisationen då, så Lunds universitets muslimska studenter, det var ju att man skulle låta folk som är ensamma, muslimer som är ensamma då, hitta varandra och därmed skapa en gemenskap. Och alhamdulillah så har det ju absolut utvecklats. Vi hittar ju flera människor som börjar och kanske inte känner någon och nu har de ett stort nätverk av människor som de känner och även alhamdulillah vi har nog bra kontakt med Lunds moské. Man blir integrerad i samhället bättre när man väl är aktiv eller man deltar i våra events. Så att det är ju det som var meningen, alhamdulillah, har man ju åstadkommit här. Mm. Det här började ju som sagt 2 år sedan, men det blev ju formaliserat för 1 år sedan då, när vi väl hade satt all struktur i all struktur blev vi satt då, och då blev det formellt en förening för 1 år sedan ungefär.
Mm. Precis.
Yes. För jag kommer själv ihåg när jag pluggade liksom, och jag kände att det var många aktiviteter på universitetet, men jag kände att jag inte passade in liksom. Det var mycket med alkohol, speciellt om man var med i olika nationer. Är det fortfarande ett krav att man ska vara med i en nation?
Det var det när jag började, känner jag, men inte längre. Man kan ändå vara och få de studentmeriter som kommer utan det. Men jag håller med till 100%, och jag själv, när jag började så var jag en av 3 muslimer i min i min årskull, och vi är 170 elever då, civilingenjör för maskinteknik. Så att, och hela LTH var ju väldigt begränsat med muslimska studenter, så att det var ju väldigt tydligt att man är väldigt exkluderad, känner man sig ibland såklart.
Mm.
Men sen så kan man ju delta, men det blir ju inte riktigt på våra villkor. Och då blir det tyvärr att man behöver kompromissa sina värderingar, sina principer. Det finns ju en nollning. Och den här nollningen så börjar det kanske oskyldigt, men det utvecklas tyvärr till att man gör saker som är ju ifrågasättbara, absolut.
Mm.
Så att alhamdulillah så införde vi vår egna nollning exempelvis, och då gav vi våra muslimska studenter ett alternativ. Vi hade ett packat program på en månad där vi gjorde olika saker och slutade med att ha en fin sittning.
Mm.
Så att vi har verkligen tänkt på att det här kan man ju göra. Det är inte svårt, och Lunds universitet är ett stort universitet, men det är just det här med att ta initiativ, och det är det här som är temat egentligen, och det som det bevisar, att ta initiativ är ju det som behövs för att göra skillnad. Och vi tror starkt på att det här egentligen är ju en rörelse nu, även om du har märkt, men det finns ju många studentföreningar runt om, alltså muslimska studentföreningar runt om i Sverige, och det ökar ju, och vi har även haft flera som har kontaktat oss och frågat hur har ni gjort, och även blivit inspirerade, och vi hjälper dem, och det verkar ju vara en rörelse framåt, alhamdulillah. Jag tror att det är en del av generationsutvecklingen. Alltså våra föräldrar, så jag är ju andra generations invandrare då, jag är född i Sverige, men föräldrarna har kommit hit till Sverige då. De kanske inte har haft möjligheten eller privilegiet att studera på universitet. Men det har ju jag haft, så då har mina problem, de skiljer sig, men då behöver man bemöta dem. Och det är liksom att, hur ska man få in den här generationen, eller även andra människor som kanske kommit som ungdomar, in i den nischen. Och det, man väljer ju sin kamp, ungefär så.
Rahma, vill du berätta lite grann om dina studier och din väg in till LOMS?
Jag kan också lägga ett tillägg liksom på det som Ali sa, att det tyvärr är så att fortfarande det är så att man behöver gå in med en nation om man dock vill stå som bostadskö till exempel. Så jag behövde när jag gick in vid Lunds universitet och blev antagen att gå in på en nation bara för att jag behöver liksom fixa en bostad.
Mm.
Så det är också någonting man kanske bör känna till. Att det kanske inte är ett måste att gå in bara för att liksom vara med på aktiviteter och så, men man måste ändå gå in för att fixa sig en bostad. Men precis som Ali nämnde, allt det här började för att studenter ville hitta sig eller hitta något ställe eller någon typ av aktivitet där de kan känna sig hemma.
Yeah.
Och med hemma menar man att man kan liksom vara sig själv, känna att man kan göra precis som alla andra med aktiviteter och så, utan att man behöver liksom till exempel vara med det här alkohol och sådana saker som en muslim student kanske inte vill vara med.
Yeah.
Men jag började faktiskt min liksom deltagande i LUMS ungefär för 1,5 år sedan då.
Mm.
Och då har jag börjat liksom träffa då många, många väldigt glada muslimska studenter som ville göra någonting, aktiviteter, men även liksom vara med och göra föreläsningar och sånt. Och då har jag kommit in först som en volontär och sen nu i styrelsen, alhamdulillah.
Mm.
Så det har varit en resa nu, 1,5 år, en hel del att göra, men alhamdulillah, vi är här nu.
Vad har du för roll i styrelsen?
Jag är LUMS kvinnliga ordförande.
Och Ali?
Så jag satt då innan som manlig ordförande och vi har då två ordförandeposter.
Ja, det är ungefär som Miljöpartiet. Så,
jag tror att våran anledning kanske skiljer sig och det är mer för att man ska ha just det här med, man ska ändå upprätthålla en viss segregation mellan könen och det blir enklast då att ha sin egna representant som ordförande och sen så bestämmer styrelsen då ju en del av beslut. Så det är just av den anledningen.
Men ni samarbetar, ni båda två här. Hur brukar era möten gå till?
Just nu skulle jag säga att våra möten är väldigt effektiva. De är professionella kan man säga för att vi håller oss till just liksom sakfrågan och försöker liksom se till att man gör saker ihop på kort tid. Vi är båda, nu tar jag examen va, men när man väl var student så är det väldigt mycket. Man hinner väldigt lite och man måste verkligen se till att man hinner på kort tid. Och man har inte möjligheten för mycket möten heller på plats och just distansmöten har man insett kanske inte är det mest smidiga. Och sen så pendlar jag också ju och även systern faktiskt. Så jag pendlar ju från Växjö och jag har ju till hela min studietid.
Pendlar du varje dag från Växjö?
När jag väl behöver och då kan det bero på liksom. Ibland är det ju nästan varje dag, ibland är det 3 gånger i veckan.
Hur lång tid tar det?
Det tar ju en timme och 55 minuter, något sånt.
Nästan 2 timmar.
Exakt.
Vad gör du om föreläsningen börjar typ 7:45?
Man måste ju vakna 5, tror jag.
Wow, vilken krigare, bro. Jag ska inte klaga om min pendlingsavstånd till jobbet. Alltså.
Jag har löst det. Nu är jag ändå färdig, så jag har kunnat stå ut med det liksom under längre tid. Coronatiden behöver man inte pendla ju. Och sen även masterna är inte lika hård med närvaro kanske på det sättet, men ja, det är inte det enklaste, men det lönar sig i längden, tänker jag. Och det har det gjort
ekonomiskt. Liksom,
ekonomiskt att man är inte skuldsatt exempelvis. Nej. Man har sparat något vid sidan istället för att kanske ha det svårare än andra. Dock så missar man ju en del av studentlivet. Även LUMS skulle varit mycket mer effektivt om man nu hade en ordförande som var ju på plats hela tiden. Såklart.
Precis. Wow. Yes. Men ni är båda inte studenter längre. Ni är på väg ut.
Eller jag har ju ett år kvar.
Du har ett år kvar.
Ja, precis. Jag pluggar till läkare. Och det är ju 5,5 år i den gamla. Jag vet inte om ni har hört talas om att nu har det blivit en ny läkarutbildning på 6 år.
Nej,
det infördes ungefär för ett år sedan.
Ska bli ännu längre och bli läkare? Wow.
Men egentligen, de har ju andra nyttor egentligen. För att då tar de egentligen legitimationen direkt efter 6 år. Mm. Jag behöver gå ett och ett halvt år på AT-tjänst först innan jag tar min legitimation.
Så du är den gamla skolan och så kommer den nya?
Ja, så det är lite detaljer. Liksom, så att, vet inte dock vilket som är bättre för att vara ärlig. Men, ja, så jag har ett år kvar på den gamla.
Och då är det praktik då, det sista året, eller är det
alltså, vi har ju praktik från typ faktiskt tredje året, alltså det börjar då praktiken, så det bara fortsätter just nu. Jag har examensarbete och sen har jag den sista kursen och då är det mer liksom att man kan också välja kurser den sista.
Kommer du fördjupa dig inom ett visst område?
Ja, men jag har inte valt än vad jag ska göra.
Vilka intressen har du?
Just nu är det mycket barn och psykiatri faktiskt. Okay. Så vi får se liksom var jag landar. Just nu, men vi får se.
Det finns mycket jobb där alltså.
Ja, kan tänka mig.
Jag kan tänka att det kan vara väldigt så... känna att man har gjort stor skillnad när man är där och liksom hjälper barn och unga som mår dåligt.
Absolut.
Påminner lite grann om mitt jobb som lärare. Mm. Där är jag också inne med att alltså man hjälper barn och man ser att det är många unga som inte mår bra. Psykiskt, det finns olika förklaringar. Det var någon elev som skrev ett gymnasiearbete och pekade ut gymnasieskolan som en av anledningarna. Betygshets till exempel.
Såklart.
Och just det här förekommer bland många flickor, men förekommer säkert bland killar också, det här med att allt ska vara perfekt, man ska ha de bästa betygen och så, om man inte kan leva upp till den där perfekta bilden så blir livet svårt och jobbigt. Så här, men det finns mycket spännande att jobba där. Så om vi tittar tillbaka då, LUMS och det arbete som ni gör, vad är det för någonting som ni tänker så här, det här sticker ut av alla de aktiviteter vi har gjort, så just de här aktiviteterna känner jag är liksom superviktiga.
Det är typ det Ali nämnde faktiskt, skulle säga nollningen. Det var verkligen någonting jätteunikt. det första som gjordes, det som vi kallade då halal-nollning på hela Sverige.
Ja, berätta om nollning nu, bara sådär.
Vad det är för någonting menar du?
Precis.
Ja, men alltså nollning, det är ju en typ av välkomnande till de nya studenter på universitet. Mm. Och det arrangeras av de gamla studenter för att välkomna in de nya. Och då handlar det om att man gör alltså, vilka... Alltså alla typer av aktiviteter som kan liksom komma upp ditt huvud. Det kan handla om att göra picknick, sittning, där liksom folk träffas och sitter och äter mat tillsammans. Mm. Ja, sådana saker. Och,
men är det inte det som man har hört också, att de hittar på roliga grejer och de ska förnedra de nya studenterna?
Jaha, är det så?
Förekommer inte det sånt?
Vi har inte kommit in.
Nej, precis.
Är det svårt att vi vill ju efterlikna något som vi aldrig själva har varit del av?
Ja, precis.
Så det blir svårt att kanske göra det bättre eller overshinare. Ja. Och så har de deras resurser. Precis. Det gick med LTHs kår och så, va? Men jag tror att det var ändå något fint som vi försökte liksom, och sen såklart behöver den anpassas bättre efter våra målgrupp, kanske inte ha samma tankesätt eller samma intressen som kanske den gemene studenten, och därmed kanske inte man ska efterrikna helt hållet.
Men hur hittar ni de här nya muslimska studenterna som ska börja vid Lunds universitet?
Alltså det är precis som alltså, vi började hela resan från början, att vi bara hittade några stycken av varandra på universitet, och då handlade det om att man ville liksom, det kanske Ali berättar sen om liksom att hitta liksom ett ställe att bara be, göra sina bön. Och där liksom flera studenter har träffats varandra, och sen har det blivit så här att varje en av oss säger till dem man känner, och det blev liksom som att det blev ett nätverk liksom där folk kontaktar varandra och säger om att den här möjligheten finns helt
just
enkelt.
Det.
Så det var inte mer än så faktiskt, men alhamdulillah det ändå har lyckats ganska väl.
Mm. Hur många sådana nollningar har ni arrangerat nu då?
Det blir ju nu. Alltså verksamheten har inte varit mer än begränsat med tid.
Yeah. Hur länge har Lums funnits?
Så Lums har ju bara funnits egentligen ett år formellt.
Yeah.
Innan det så fanns den, men det var ju informellt och det hade ingen struktur eller stadgar. Så nu är det ju färdigt, och nu 2024 så börjar den nya styrelsens verksamhet, och så får vi se hur den utvecklas.
Yeah.
Jag skulle dock säga att på den frågan på hur man hittar nya studenter, för oss så är det väldigt svårt ju, men jag skulle nog säga att sociala medier är ju den vägen som man kör som mest. Sen såklart har man bra kontakt med den lokala moskén, så hjälper det också en del. Dock i Lund så är det kanske inte majoriteten som är lundabor som kanske går på universitetet. Det brukar vara mer folk utifrån.
Precis.
Men man gör sitt bästa liksom, och man utnyttjar de resurser man har.
Det känns som en sån gräsrotsrörelse.
Det är ju 100% gräsrot. Och sen så är det ju att det finns ju även vägar där, och man vill gärna hitta vängrupper exempelvis, och då lockar de andra befintliga gemenskaper kommer in, och det är på det sättet som man försöker utveckla, men det är ju inte enkelt absolut, för att du ska skapa en ny kultur i universitetet, och jag tror att de flesta, vi har ju även hört att en Google-sökning, man brukar ju ibland utgå ifrån att det finns en MSA som det kallas, muslimsk studentorganisation, och då bara skriver man Lund MSA och då hittar man ju våran.
Cool.
Så att alhamdulillah har man ändå markerat den befintligheten.
För jag tänker att det är många internationella studenter, va? Muslimska studenter.
Det är en del.
Jag kan faktiskt berätta om att en student har faktiskt sagt till och med, hon är internationell student, att hon har liksom för sig att det kommer finnas en MSA, precis som Ali nämnde, i Lund, och hon bara googlade det innan ens hon kom till Sverige. Och hon har varit i personlig kontakt med mig via vår liksom Instagram. Och på så sätt har hon liksom kommit in i Lunds. Så att, det är bra att folk letar, och det är bra att också sociala medier finns, så att folk kan hitta också.
MSA är då Muslim Student Association, ganska vanligt
det
i USA.
Det brukar finnas i USA, i Storbritannien, det finns olika. Så då när folk kommer hit och pluggar, även Tyskland, det finns ju folk som har varit aktiva i deras egna ibland ju. Och så kommer de till Sverige. Och det kan ju också vara en nyttig resurs egentligen. Men det brukar, främst brukar ju internationella studenter, deras tid är väl begränsad. Ett år, max två år. Ibland är det PhD, men de är ju också väldigt upptagna. Så att det blir svårt att få in dem lika mycket som den svenska studenten kanske.
Yeah.
Men det är ändå öppet såklart. Våra aktiviteter välkomnar ju de flesta. Alla egentligen.
Riktigt nice. Så berätta om nollningen. Hur var den då?
Ja, det var verkligen fullpackat med olika aktiviteter. Så det är alltid, det börjar med en kick-off. Och meningen med denna är bara liksom att välkomna dem in. Göra väldigt sån här typ icebreakers, ge lite goodiebag, vilket det gjorde vi med Lunds logo på. Ja, och sen hade vi haft också andra aktiviteter. Nu kommer jag inte på alla. Det var ganska alltså, många verkligen. Men,
var det en dag eller var det flera?
Nej, det var flera veckors aktiviteter. Ja, det var på en månad till och med.
Det var flera veckor. Exakt. Vi hade då en stor aktivitet varje vecka och wow. En liten.
En liten aktivitet. Det var mycket. Ja.
Det var lite för mycket nästan. Men alhamdulillah, vi har ändå satt ett föredöme och då vill folk efterliknade så finns det ju. Jag skulle säga att utöver nollningen så har vi ju även föreläsningar. Alhamdulillah, vi har bjudit in flera föreläsare och det är just det här kunskapsaspekten som också är viktig att man fostrar i studenterna kan man säga.
Vad handlar de föreläsningarna om?
Det är olika. Vi har försökt att hålla det till målgruppens tema kan man säga generellt. Men sen ska man också tänka att muslimska studenter är också en del av samhället och därmed är ju ändå vanliga vardagliga frågor också relevanta för dem. Vi hade ju exempelvis som var ju på din podd också, Leif Sketner då. Han var ju och gjorde sin första föreläsning i Lunds moské och då var vi ju, hade vi ju äran att kunna anordna den. Yeah. Och sen har vi även haft Hussein Hamad exempelvis på vår sommaravslutning. Vi har haft vilka andra? Vi har ju haft Marwan Abu Jabara som är en väldigt kunnig PhD-student som nu är färdig då. Som just där skulle jag säga att det var väldigt relevant till frågan. Det var muslimska förebilder i sina, alltså i varje område och han, han är själv ingenjör då och han nämnde att det är väldigt viktigt att man redan när man börjar studera att man har en muslimsk förebild som är då kontemporär som finns just nu för att det kan vara enkelt att ha kanske ancient förebilder men just nu känner du någon som du skulle gärna vilja efterlikna och det blir väldigt mycket enklare när man har ett mål och man, för att för min del, så när jag började studera så var ju avsikten egentligen pengar. Det kanske inte är det bästa, eller mest hederliga så, men det är inte dåligt heller. Men tänk om man skulle haft en djupare anledning, en djupare avsikt. Yeah. Och då blir, det kommer göra en helt annan ton i hela utbildningen. För då, när du pluggar så vet du, men jag har det här målet, jag vill gärna vara som honom, eller som den här personen. Yeah. Mm. Och det gör det mycket starkare. Och jag tror att den här motivationsfaktorn, i alla fall teorin. Det, nu har vi inte testat det här och sett faktiskt påverkan, men vi hoppas att det här kommer påverka och lägga frön i folket som deltar. Jag tror att från min egna upplevelse som jag är som sagt född och uppvuxen i Växjö då, och mina föräldrar var väldigt aktiva inom deras ungdomsgren på den tiden, de var lite unga. Så vi brukade delta på Zoom-konferenser exempelvis med muslimska familjedagarna, andra föreläsningar. Så jag såg exempelvis Sheikh Salah Hadin, jag såg dig själv, jag såg andra människor som gjorde avtryck. På den tiden var kanske bara 10 år, 11 år, 12 år. Och ändå har det följt med liksom. Och då tänker man, men subhanallah, något sånt där kan ändå göra avtryck tills nu. Och vi hoppas, vi tror på samma idé. Och just en annan sak är ju att oftast är ju faktiskt ungdomsaktivism är ju oftast vägen in till muslimska civilsamhället. Så att det är ett ansvar egentligen att man försöker se till att folk blir framtida ledare. Och det här kanske man kan bli bättre på, LUMS och andra organisationer kan bli bättre på, för att man brukar vara väldigt kortsiktig och tänka på sin egen organisation, men egentligen kommer ju dessa människor sen ta initiativ även utanför.
Ja, precis.
Så det är också en viktig aspekt som man försöker i alla fall fostra i deltagare och medlemmar och så vidare.
Mashallah. Hur många deltagare hade ni?
På
den här
nollningen. Ja, vi hade ganska många. Det var olika vid olika aktiviteter. Mm. Men det var typ sista aktivitet som det var också den största, då hade vi ungefär vid 80 deltagare, om jag minns rätt.
80, wow.
Ja. Och ja, det var ganska stort antal ju. Men det var också väldigt stort event, sittningen som vi arrangerade.
Ja, just det. Men de här sakerna måste kosta pengar. Hur finansierar ni det här?
Och det är det som är väldigt svårt, för vi är ju inte under Lunds universitets studentkår eller någon annan instans egentligen. Så vi är inte under någon annan, vi är helt oberoende. Styrningen är ju från själva. Så därmed blir det att det är väldigt mycket deltagare avgifter då. Det brukar vara högt egentligen, men det är ju sånt som man får ju köra plus i vissa aktiviteter och minus i vissa aktiviteter. Just så att det. Man kan rabattera. Ibland så får vi ju sponsorering av antingen företag. Vi har haft exempelvis Goel har ju hjälpt oss drickor exempelvis. Då blir det ju att man sparar ju den kostnaden. Även andra har ju hjälpt till. Vi hade en gång en iftar där Mårtens pizzeria Mashallah donerade, vad var det, 50 eller 100 pizzor. Det är väldigt fint. Det är ju för moskén, men Samtidigt, om det är vi som organiserar och någon hjälper till med maten, så är det absolut en... Så att man ser att det finns mycket khair i muslimerna, och de vill faktiskt hjälpa bara man når ut och förklarar. Jag skulle rekommendera till alla andra muslimska studentorganisationer runt om i Sverige också att man ska inte vara rädd att fråga om sponsring. Jag tror många gillar liksom att det finns den här aktivismen.
Jag tror till och med muslimska privatpersoner i Sverige kan tänka sig att donera. Liksom.
Ja, just det. Vi har också donationer. Vi har fått också. Så det är sponsring, donationer. Det är det mesta faktiskt som har hjälpt oss.
För jag kommer ihåg ju back in the days när Salim skulle, han jobbade väldigt hårt för Alhambra studentföreningen och jag var del, jag föreläste mest. Men vilket arbete han la ner på att få den föreningen godkänd i kåren.
För det är inte enkelt.
När den blev godkänd så fick de ju liksom en del av potten som de här olika föreningarna får. Har ni på något sätt försökt nå kåren och förklara?
Alltså till att börja med så var det ett försök, vad exakt ska LUMS vara? Ska det vara en kulturell förening? Ska det vara en muslimsk studentförening? Ska det vara, vad är formatet som vi tror på? Och just det här under utvecklingsstadiet så måste man ju bestämma sig för att just i Lunds universitetsliv och studentlivet där så är det helt och hållet styrt av studenterna. Så att alla kårarna och allt, alla nationer och allt det här, det är egentligen studentstyrt. Universitetet har ju ingenting riktigt att säga. Jag tror att de finansierar ett eller annat sätt, men i slutändan så är det ju studenterna själva, och de själva har bestämt att det inte ska vara politiskt eller religiöst.
Just det.
Så det blir väldigt svårt att behöva ändra det inifrån. Och därmed så kände vi att om vi nu ska byta antingen så sitter vi och lobbar tills de ändrar det, och det kommer vi inte hinna med. Eller så byter vi, så tappar vi identiteten och gör om hela det här till en kulturell förening kanske eller något sånt här. Och då kanske defeats the purpose. Och tredje är att inte bry sig då och köra oberoende och ta den smällen kanske. Men det är egentligen en ekonomisk smäll, men hellre ekonomiska smällen än identitetskrisen.
Men är det ändå också så att när du är en del av kåren, du har tillgång till lokal och du har tillgång till
deras faciliteter? Det finns ju många fördelar. Många fördelar. Ekonomiskt, lokalmässigt.
Men, i Lund finns det inga kristna studentföreningar?
Det finns, men de är också oberoende.
Okay.
Så alla är oberoende. Politiska är oberoende. Och ändå är det ändå rätt så rikligt. Alltså, de gör ju ändå sina grejer.
Ja,
och man kan göra det så mycket. Och jag tror att en del av studentlivet i Lund att folk är väldigt... Alla håller på med helt olika saker oberoende av varandra, och det funkar ju ändå. Jag tror att det berikar egentligen Lunds studentliv, och det är något som behövs, för att vi har ju olika typer av studenter. Antingen exkluderar man dem eller så inkluderar man dem, men det behöver inte vara på samma villkor för alla.
Ja, precis. Alltså, man får göra helt enkelt en vägning. Vad är det vi vill egentligen? Vill vi bara liksom ha det lättare med lokaler, med sponsring, med allting? Eller vill vi ha liksom, som sagt, alltså någon förening där det verkligen kan... Alltså representera muslimska studenter vid Lunds universitet till exempel. Och då, det gäller sådana här att ställa sig frågor. Liksom, vad vill man egentligen? Så det blir ju svårare, men det blir ju också att vi är mer oberoende och kan vara oss själva.
Precis, jag känner igen det lite grann med podden också, att jag är också oberoende, inte beroende av någon. Och det, alltså att vara självständig och fritt kunna bestämma sitt eget innehåll utan att någon bestämmer ovanifrån, det är stor frihet. Ni kör den här friheten, men jag tänker på att det är många olika studenter från olika länder, från olika bakgrund. Hur är det att liksom driva sån bred verksamhet med människor med så olika bakgrunder?
Vi har, som du säger, vi har alhamdulillah väldigt, väldigt många folk från olika bakgrunder, olika språk, olika kulturer och olika länder. För att det är jättepopulärt med internationella studenter vid Lunds universitet. Men det funkar ändå, för det första så brukar vi använda språket engelska när vi är ute med folket, liksom när vi arrangerar aktiviteter. Vi brukar alltid ta det här till hänsyn med språket. Men även liksom att vi försöker också engagera dem med även arbetet, volontärarbetet. Så det är inte så att till exempel om någon kommer från ett annat land än Sverige så är de bara gäster, men de också får jättegärna bidra till föreningen och vara volontärer och så. Så det har varit liksom, det här språket har hjälpt oss jättemycket att använda ett annat språk än svenska, men vi har en blandning också. Vi har också vissa evenemang där det bara är liksom svenska, för att vi har en föreläsare som bara vill liksom ha det på svenska. Men den här blandningen har hjälpt oss jättemycket.
Jag tänker från det mer etniska perspektivet, alltså det är ju en reflektion av hur Sverige ser ut, och jag tror att både den majoritetssvenskan och minoritetssvenskan ska ju helt enkelt anamma detta, och det är en verklighet att Sverige utvecklas och den bygger på integration, och egentligen så kommer vi alla vara tillsammans, och det som förenar oss är ju islam, och det är det som vi brukar lyfta hela tiden under våra events, att det finns ju ingenting som är, som förenar en kurd och en bosnier och en pakistanier kanske. Ja, en turk till och med. Men alltså inget som förenar förutom kanske då islam i det här fallet, för att egentligen har vi väldigt olika kanske bakgrund, vi har olika intressen, kanske hobbies och så, men i slutändan så är det islam, och den kontakten är, och den förbindelsen är ju mycket starkare och har bevisat vara det, alhamdulillah. Så att jag tror att när man väl har den tonen och man sätter den det klimatet, så blir det väldigt hälsosamt. Folk hjälper varandra när de behöver hjälp exempelvis, och det finns mycket kontakter. Nu vet jag själv att flera hjälpt varandra, alltså söker jobb exempelvis, hur ska man söka jobb, och när du har någon som exempelvis läser nu fjärde året och någon som läser första året, så finns det mycket tips som kan förmedlas däremellan, även alltså många saker, så att man ser att bara befintligheten av en sån plattform framhäver den här, det här aspekten att vi är liksom det finns en gemenskap som är högre än utbildning, bakgrund och så. Just det är islam. Och islam är ju det starkaste egentligen.
Ja, jag älskar denna variation i Lums. Alltså både det här med olika bakgrunder, olika liksom kulturer, men även variationen i liksom hur mycket man är liksom praktiserande som muslim. Mm. Att Lums är en plattform som välkomnar alla, liksom, verkligen alla, och alla har känt sig välkomna. Och det är det viktigaste för oss, helt enkelt.
Vad har ni lärt er av ert arbete med Lums som ni kommer ta med er den dagen ni lämnar? För att när jag pratade med Salim, liksom, att studentföreningar är så att det kommer komma nya ledare, nya styrelse mycket oftare än många muslimska moskéer och föreningar där det kan sittas Amos som ordförande under många, många år. Men föreningar, studentföreningar, där är det mer större byte av styrelse. Men när ni lämnar, vad tar ni med er för lärdomar av arbetet?
Alltså det är ju väldigt mycket. Och just för min del som ändå medgrundare, och man har ändå liksom varit med när det var kaotiskt. Grassroots är ju väldigt fint, men det kan ju vara väldigt kaotiskt. Kanske man inte alltid delar samma vision och så vidare. Och nu har man insett, men vad kunde jag gjort bättre, eller vad kunde folket gjort bättre när vi började? För nu så behöver man betala av en del av dem. Bristerna som man hade kanske i början. Så att såklart hur man startar en förening bättre, det har man ju mycket bättre koll nu. Och sen även hur man hanterar olika människor, på vilket sätt ska man försöka få folk att känna sig inkluderade, hur ska man välkomna nya röster. Och sen just det här, det är väldigt viktigt att det ändras, och att det blir ju en utmaning till egot, för att det här med ledarskap, subhanallah, det kan vara en stor prövning. Och tyvärr så tror jag att folk underskattar just att man vill synas. Och ibland, jag har tyvärr själv hört att jag var egentligen, innan jag startade eller var med i grundandet av Lums, så var jag med i starten av en annan muslimsk studentförening som heter LNUMS i Linnéuniversitetet i Växjö. Okay. Och det var under coronatiden då som vi startade den, och nu är det den tredje styrelsen som driver där, alhamdulillah. Så att jag har varit med i en annan, jag har gett över en annan organisation innan jag kom hit, och sen så är jag över den här nu också. Precis. Så att det man läser där, och det var ju att det var ju aktuellt att någon till och med som var politiskt engagerad ville gärna vara sitta som ordförande. Och då tänker man, subhanallah, nu blir det att det kanske till och med har politisk nytta. Men det var inte meningen när vi väl började. Så att just det här med varför är man aktiv och varför vill man synas och vad är meningen? Jag tror att det är väldigt viktigt att man hanterar det här bättre, och det här kommer inte vara något som man kan hantera redan nu, men det skapar den här, det är inte, när man känner av smaken av makt och styre, då är det, man förstår det bättre.
Speciellt om man har varit med och grundat någonting, och man har en vision och man har jobbat för någonting, så kommer det en ny styrelse som gör en helt annan grej. Det kan vara jobbigt. Det förstår jag också. Skulle du säga något där?
Ja, absolut. Och jag skulle också lägga till det här med att en förening ska aldrig vara beroende av några specifika personer. Yeah. Det ska verkligen överleva utan till exempel dess styrelse. Så det ska verkligen ha bra grunder, bra liksom vision, och alltså, man vet vad den här föreningen finns liksom för. Och även att jobba med andra, inte bara för att göra aktiviteter, inte bara för att göra liksom föreläsningar och så, men även för att de ska kunna känna sig i olika roller så de kan också ta framtida roller, inte bara i denna förening men även, precis som Ari nämnde tidigare, även i samhället. Ja, så det här är också viktigt att vi fokuserar också på individer och inte bara på att vara med på en aktivitet bara för att ha roligt helt enkelt.
Precis, precis. Jag tror det är också viktigt, just det här som du säger, en förening ska inte vara beroende av individer och personer, utan man ska vara, vad är det man brukar kalla för, bytbar eller så här. För jag tänker lite grann så med min podd också, liksom att jag gör koran på det, men en dag kommer jag behöva sluta. Det skulle vara ganska schysst om någon annan kunde ta över och fortsätta koran på den, liksom, och göra samtal.
Men då är det upp till oss att coacha andra ju, att liksom,
ja, precis, på något sätt. För det är det jag tänker också, jag måste lära någon det jag har lärt mig på vägen. Nu har jag pratat med Salim, jag bara så, Salim, alltså, jag tänkte du kan ta vissa samtal, jag behöver inte alltid vara den som är, utan vad säger du, han är inne på samma bana att, och jag, där är vissa gäster som jag säger liksom, Salim, jag tror du kan ha det samtalet bättre än vad jag kan ha. Så jag tänker på det själv i mitt eget arbete faktiskt. Jag tror man, oavsett vilken förening och organisation man är, att man alltid tänker på liksom att en dag så kommer jag behöva lämna detta. Och det är viktigt för mig att förbereda för de som ska ta över. Och också ha den här inställningen att Koranpodden kan fortsätta utan Sally. Den kan vara en jättebra podd. Den kan till och med vara bättre utan Sally. Eller den här föreningen, studentföreningen kan till och med vara bättre utan mig. För i ens hjärna tänker man så liksom, ja men du har byggt allting och tänk alla risker som finns när inte du är där. Och jag tror man får jobba emot den där rösten som finns inom mig, liksom, att allt kommer bara att sluta fungera. Så är det lite grann på jobbet också, vet du, jag skulle bli sjukskriven, jag bara oh my god, hela skolan kommer sluta fungera om inte jag är där och hjälper mina elever. Jag blev sjukskriven en längre tid, skolan fungerade, eleverna fortsatte komma till skolan, det löste sig liksom. Så det finns lite den där tanken att om inte jag är där så kommer allting bara kollapsa, men nej, man är kanske inte så viktig som man tror, inbillar sig själv. Jag vet inte, hur tänker du på det, Ali?
Ja, alltså just den aspekten, jag tror att din oro är mer från att du faktiskt vill att din vision eller meningen med det här ska upprätthållas, och det är egentligen det är ett fint tankesätt. Jag tror att det brukar inte vara kanske vad folk oftast brukar vara oroliga över, och det är just det här med att om jag lämnar eller om jag låter någon annan synas, alltså det är det här med egot. Jag tror att det brukar också vara en stor aspekt i det.
Jag instämmer, egot är superviktigt, och du vet, den kan kamouflera sig i det här. Ja, men jag försöker upprätthålla visionen, jag försöker upprätthålla värderingar, men egentligen är det bakom masken, så är det egot som pratar.
Så
det är så viktigt att syna sig själv, gå inåt liksom, vad är egentligen min åsikt med det här? Liksom.
Det är därför man ska också vara ärlig med sig själv verkligen, och alltså så mycket det går helt enkelt, för att avsikten är ju det viktigaste av allt ju. Alltså, vad är avsikten ens att börja med en styrelse? Är det för att synas eller är det för att göra någon skillnad? Och där kan man ju bygga på. Är det från början, handlar det om en annan sak, så det blir ju svårare såklart att lämna styrelse eller att liksom låta någon annan synas helt enkelt.
Det finns ju risker också när man engagerar sig i en studentförening, oavsett hur den ser ut eller vad den har för mål. Och det är liksom att få ihop studierna med det engagemanget. Försöka få en balans. Hur har ni liksom jobbat med den balansen? Och när den har kanske tippat över för mycket åt ena eller andra hållet, hur har ni liksom tänkt och gjort då?
Alltså för min del så var det väldigt svårt i början. Jättesvårt. Alltså det var nästan obalans. Alltså det var det första gången jag engagerade mig i någonting annat än studie, för att vara ärlig. Det var jättemycket bara läkare, läkare, läkare liksom, och min familj bara fokuserade på ditt plugg och så. Alltså såklart, jag förstår dem. Så det var ingen balans i början. Men det som underlättade...
Hur menar du med att det inte fanns balans? Studentarbetet eller arbetet med studentföreningen tog över?
Ja, precis. Och på något sätt att mina studier liksom... det var lite exakt. Och då det enda som fick mig att liksom komma på banan igen var att jag behövde helt enkelt jobba på mig själv, att hitta strategier som funkar där man liksom kan både plugga men även ha något annat än plugg helt enkelt. Och det handlar mycket mer om att alltså att vara liksom disciplined, att liksom veta att när jag säger att jag ska göra någonting så gör jag det, och att jag har liksom verkligen en bra rutin som funkar. För att jag vet att vissa gillar inte rutiner och så, men för att vara ärlig, om man inte, jag gillar den här citaten att om man inte väljer sig själv en rutin så kommer man få en liksom helt enkelt på köpet. Så att vi alla lever enligt en rutin på något sätt, och det bästa är om man kan skapa sin egen där man kan verkligen balansera saker i sitt liv utifrån prioritet, liksom prioriteringsmässigt.
Så hur såg den här disciplinen ut? Kan du berätta lite?
Ja, alltså det var så här att, och det här tog tiden. Jag säger alltså det är verkligen bara för några månader sedan det började verkligen ge effekt lite grann. Det här med att jag vet att jag ska plugga till exempel, låt oss säga, någon avsnitt, och jag vet att jag fördelade det. Den här veckan ska den vara klar. Ja. Så oavsett vad det händer på den här vägen, den ska vara klar. Även om jag pluggar på bussen, på tåget, den bara ska vara klar helt enkelt. Och man vet bara helt enkelt att vissa saker man behöver checka av varje dag. Liksom, att jag kommer inte sova förrän jag gör det här och det här och det här. Och med tiden, det kommer vara svårt i början att man verkligen alltså, håller sig till schemat om man ser så. Men om man verkligen är seriös och man verkligen älskar det man gör, både liksom plugget men även liksom engagemanget i studentlivet, så kommer man få det att funka. Precis som min kompis säger, det finns ingenting som inte heter att man inte har tid, utan man kan alltid skapa sin egen tid om man vill saken. Precis.
Men om jag förstår dig rätt, så skapar du väldigt så här, bestämda gränser eller mål. Oavsett vad så ska jag nå det här målet.
Exakt, och som sagt, det här är bara, alltså det låter jättefint. Det är jättesvårt att göra det i praktiken. Yeah. Och det här är en kan man försöka hela tiden med. Jag ser hittills att det inte funkat 100%, men det är mycket bättre än hur jag startade i alla fall. För att jag brukar alltid jämföra mig själv med mig själv, inte med någon annan. Alltså hur jag började och hur jag är just nu. Mm. Och det är när jag ser att det blir en skillnad mot det bättre hållet, så förstår jag att jag gör saker rätt, inshallah.
Jag tror det är en jättevärdefull egenskap som du utvecklar, som du kommer ha användning för i livet övrigt också. För jag menar, mitt poddande, mitt arbete och familjeliv, det är samma sak där. Liksom, ska jag finna en balans där, och ibland gör man fel och så drar man lärdomar och så går man vidare. Ali, hur har du fått det att fungera?
Min egna del, jag har ju behövt, så att det är väldigt tidskrävande att pendla som det är.
Jag jobbar på tåget.
Det är svårt faktiskt att jobba just studentrelaterat. Yeah. Med plugget kanske, att man kan få in det någonstans. Men egentligen så har jag behövt välja bort jobb egentligen. Att jobba vid sidan. Mm. För det blir väldigt svårt att hinna jobba också. Så att pendla, plugget och studentföreningen. Och sen även jobb, det kommer inte funka. Mm. Alltså jobba och sen plugga generellt är väldigt svårt. Och sen även få in det med föreningslivet. Det kan funka, men just i de möjligheter som jag hade, det är väldigt svårt. Och egentligen så spanna, så är det här en intressant historia då, där jag i mitt första år fick ett jobberbjudande men som jag själv sumpade, för att det var min första intervju. Jag var inte så smart på hur, eller så strategisk på hur man ska framställa. Jag trodde man kunde jobba på helger som ingenjör, vilket det är skrattretande, men jag sumpade det tillfället.
Och du gick på arbetsintervju, men
jag gick där och det skulle nästan vara garanterat, men sen så sumpade jag bort det på grund av att jag hade dålig tillgänglighet, och just så trodde jag att jag behövde vara på Lunds universitet då, alltså varje dag. Och när jag gjorde detta så var mina uppgifter sparade, så att jag fick ju inte, även om de la ut samma annons, så fick jag inte jobbet ändå senare heller. Och därför så var inte det ingenjörsjobb längre som var aktuellt, och då var det inte heller deltidsjobb något som jag tänkte på. Det här var ett deltidsjobb. Men ändå så gav det här tillgängligheten för mig att kunna driva det här istället, den här studentföreningen. Och tänk om, som sagt, Allah behöver inte mig för att låta det här ske, men Allah använde mig just under det här tillfället. Och egentligen så skulle den här tiden gått till ett deltidsjobb kanske då. Såklart nu för den nya styrelsen och de andra kommer det vara enklare, för att just i början så är det mycket mer grundarbete, strukturarbete. Precis. Jag tror det kommer vara enklare, jag tror man kan kombinera mycket mer. Och just nu har man ju mallar, man har saker att utgå ifrån, man har folk, man har ju gamla styrelsen till viss del där man kan fråga dem om saker, det blir enklare. Men för oss själva så var det mycket arbetslast, absolut. Och jag tror det går tillbaka till inställningen. Jag var inte ett Det var inte jättefarligt, för jag kunde ändå kombinera det med, jag kunde välja kurser som inte var kanske lika arbetslast. Jag kunde göra det, jag kunde liksom trixa med hur det funkade. Men ja, det är inte enkelt, absolut. Och jag tror att det är något man får acceptera när man väl går in i detta. Men frågan är det värt det?
Just det.
Så är det värt det, så är det ju helt enkelt något man får bita i det sura äpplet, som man säger.
Rahma, du berättade om bönlokal. Eller någonstans att be. Jag vet att det är en av de stora hjärtefrågorna för muslimska studentföreningar och muslimer, oavsett var de pluggar någonstans. Och första gången liksom jag kom i kontakt med LUM, så fick jag höra om projektet med att hitta någonstans att be i Lund, någon lokal eller någonstans så. Och sen så frågade jag, men kan vi ha ett samtal? Nej, men inte riktigt nu, vi är inte riktigt framme med lokalen. Så. Mm. Och det, jag vet inte hur lång tid det har gått sedan jag först kom i kontakt med er och kring det här med böneplats. Mm. Så jag är lite nyfiken om ni vill berätta liksom den här,
absolut,
det här äventyret. Mm.
Så det här är jakten på ett stilla rum, kan man kalla det då. Yeah. Och det är just det här, en plats för att kunna be, meditera. Det här är vad vi har försökt åstadkomma. Och egentligen så man vet inte vad khair finns i. För att i strävan efter att samla då ett gäng studenter för att just försöka förespråka för det här typen av rummet, så formade det en grund för sen LUMS. För att då hade vi liksom en grupp med muslimska studenter som hade samma problem. Och sen så insåg vi att ja, men vi har ju den här gemenskapen redan nu. Och då kan man ju utveckla det här vidare. Så att det gav ju grunden till föreningen. Föreningen finns alhamdulillah, men tyvärr finns inget stilla rum fortfarande. Nej. Och det här gäller då LTH. För att det finns ju ett stilla rum på ekonomicentrum. Okay. Och det finns ett stilla rum på språk- och litteraturcentrum. Okay. Och det är då olika byggnader i Lunds universitet. Så det finns ju. Problemet är att LTH är ju då över 10 000 elever.
Och, är det mycket större än de andra?
Mycket större, det är kanske 13 byggnader, 12-10 byggnader.
Wow.
Så att vi måste då dela med de andra och gå då 20 minuter, en kvart för att kunna gå och be då, om vi nu ska använda de här rummen. Så att det blir mycket enklare att, för att det är så långt bort. För det mesta så går man bara ner till en trappa och ber kanske under trappan istället. Men det kanske inte är så hållbart. Nej. Vissa människor som inte har möjligheten att be där, tyvärr missar ju sin bön. Och det är därför som vi verkligen försökte. Men subhanallah, så det här började då ju i början av, innan LUMSens fanns. Då
Det var ju det var den första frågan som ni ville driva.
Så det var ju då när vi försökte med LTH. Och sen så gick vi med faktiskt, alltså kåren är ju på våran sida då. De vill ju också ha det här stilla rummet. Och det finns ju deras planering egentligen att man ska försöka tillsätta ett sånt rum, men LTHs, alltså själva LTH-styret då, menar att det inte finns ett behov, och nu är de i en undersökning då, så det är tills undersökningen visar att det finns eller inte finns ett behov som de kommer besluta att införa eller inte införa ett rum. Problemet är att om nu, för det var ju så vi försökte bevisa att det finns ett behov, och då var det ju att vi började med namninsamling.
Precis vad jag tänkte.
Med 400 namn. Och kåren är bakom oss, studentprästerna är bakom oss, och många andra är bakom
också
oss.
Redan ju ekonomi och
sol. Exakt, så att det finns ett behov. De menar dock att, men för att det finns på de byggnaderna, eller i de byggnaderna, så kan ni gå dit. Problemet är ju dock att, för det första ska vi dela med dem, det är för mycket.
Yeah.
För det andra är avståndet för långt.
Yeah.
För det tredje så har inte vi tillgång till de här byggnaderna efter en viss tid, när det väl är stängt. Så i våra egna byggnader så har vi ju access, för att vi är ju studenter där.
Just det.
Så att det här är ju en billig ursäkt, en billig, och det är just det tydliggör deras avsikt att de faktiskt inte vill eller bryr sig om att
för det har dratt på sig, så de vill göra en egen undersökning.
Deras sakproblemet med Lunds universitet är byråkratin. Vi har ju inte en studentkår egentligen, vi har ju studentkårer. Och problemet med det är att de har en samling som kallas för LUS då, vilket är samlingen då, och då är det där som, alltså det är ju väldigt många instanser innan det faktiskt kommer till rektorn.
Yeah.
Och sen så kan rektorn säga nej, och vi är inte med i bilden längre. Så vi klagar till våra representanter, och så går de representanterna som pratar med Lunds LTHs kår.
Yeah.
De har representanter som går till LUS, och sen i LUS så finns det möten med rektorn, och rektorn säger salam alaikum. Det finns inget. Då blir det problemet att vi försvinner i byråkratin. Så det där, våra röster går inte igenom. Och även om vi försöker, så hänvisar dem till den här undersökningen som kan ta 2 år, vem vet, 1 år, 2 år.
Det.
Och det här betyder att de inte tar det seriöst, och därför egentligen så känner vi oss öppna nu att kanske dela det med dig och även generellt, för att det här är ett problem som har konstant funnits tyvärr. Och vi hoppas på att det kommer finnas, för att behovet finns tydligt, och muslimska studenter, även andra kristna studenter, det är ju för alla. Om vi går på olika lärosäten så är det här en självklarhet, och egentligen för internationella studenter som kommer är det en självklarhet i deras länder, men det är inte i Sverige för någon anledning, eller det är ju i Sverige, men inte Lunds universitet. Och varför?
Och,
just LTH.
Och LTH också, ja, precis.
LTH.
Skulle tillägga också, BMC är ju också på samma...
BMC har inte heller, men ja... De,
alltså då blir vi liksom nu 2.
Vem är det? Vad är det för en förkortning? BMC.
Så BMC är ju då läkarnas byggnad.
Okay. Inte bara läkarna, läkarna och biomedicin, för så biomedicinscenter.
Har inte ni heller ett stilla rum?
Nej, inte längre. Vi hade det tidigare, men...
Och plockade bort det?
Ja, för någon anledning. Alltså det är väldigt komplicerat, men det här är något nytt helt enkelt. Så det är en process, och det kommer vara en jättelångvarig process faktiskt. Ja. Som inte bara, alltså egentligen det är inte till Lums, utan det gäller alla muslimska studenter, och inte bara muslimska igen, utan alla som vill ha bara ett stilla rum för att göra deras... Alltså böner, yoga, vad nu är det för någonting? Det är ju för alla egentligen. Så att,
för det finns ju också någonting som heter vilorum, och då är det striktare bestämmelser kring det, att det ska finnas ett vilorum.
Mm.
Men då har man inte samma tillgång till vilorummet. Man måste låna nyckeln av någon.
Det är till exempel i BMC, nu har de ett vilorum. Alltså det som tidigare varit, alltså inte officiellt stillerum, utan som folket använde det som stillerum, men BMC har bestämt att det ska vara ett vilorum nu.
Okay.
Och nu finns det här rummet såklart, och folket kan använda det, men man måste gå via receptionen först, så det är låst.
Yeah.
Och då använder bara liksom vid, om man liksom sjuk, har huvudvärk, sådana saker helt enkelt. Så det är bara för sådana användningar.
Okej, så du, om du säger att jag ska till vilorum, så kommer de ställa en kontrollfråga till dig. Har du inte
det har jag inte testat, så det vet jag inte. Men det vet jag, att man måste gå via receptionen för att, för att kunna få ett ärende.
Det är jobbigt om det kommer liksom 100 muslimer. Liksom, jag ska be.
Det går inte.
Men varför gör man inte det? Det kan vara en form av protest. Ja, men vi har bara ett vilrum och vi har rätt till den.
Mm.
Sen om jag är där inne och står på mitt huvud eller ber eller läser en bok, om jag vilar på det sättet, det är ju helt upp till mig. Men man kan ju köra det som en protest. Skicka då 100 muslimska och kristna studenter och alla andra. Stå i en lång kö. Mm. Så för den som sitter vid receptionen, använder all sin tid för att liksom låna ut nyckeln till alla dem.
Det skulle inte vara fint. Jag vill även tydliggöra att egentligen så är inte den här frågan, så Lums försöker ju som sagt stötta den, men det är inte Lums som gör det, utan det är då individer som är då, som varit del av Lums bland annat, eller som kanske har hört om frågan genom Lums, men det är inte vi som gör det. Och det är just för att vi inte har den representationella eller representativa rösten ännu. Vi hoppas ju vara där. Ja. Men vi är ju inte, det är inte som att Lunds universitet skulle kontakta oss när det gäller muslimska studentfrågor.
Nej,
vi är inte där ännu. Men det är ju, det är egentligen där man ska gärna vara, för att om du kollar på USA eller Storbritannien, så är det ju de som för rösten. Ja. Men vi är inte där ännu. Men just det här med problemet här med Lunds universitet, om man nu ska försöka göra det, det blir nästan ett heltidsarbete, för att det är så, byråkratin är ju väldigt djup. Väldigt många instanser, du måste förstå varje steg. Och mötena, ibland det bordläggs en punkt i flera möten och det försvinner liksom, tyvärr. Och det är egentligen deras mening, för att vill man kan man göra det.
Exakt, det är det som jag menar. Om man vill ha en dialog, om man vill möta den andra parten, så kan man göra det, eller så kan man bara låta byråkratin mosa sönder hela frågan och låta en massa människor, både muslimska studenter och kristna studenter och andra som vill ha ett stilla rum, få lida under väldigt lång tid. Det där förslaget med civil olydnad, eller det är inte civil olydnad, bara visa på behovet. Om de liksom tar 3 år på sig att göra en undersökning om det finns ett behov, så kan man ju konkret visa behovet genom att säga att om vi inte har ett stilla rum, då får vi köra vilrummet. Och då har vi typ 500 liksom studenter med både buddhister och kristna och allt som kommer.
Jag tror att vi försökte ju, eller jag personligen, när jag väl var vanlig ordförande för Lums, nå ut till de kristna studentföreningarna. Men de verkar inte vara lika aktiva. De är väldigt specifika, de har väldigt specifik verksamhet, de har egna lokaler. Så det, alltså, aktivismen som vi har vi för är inte på samma nivå. Och därför blir vi ju den enda religiösa organisationen, och då blir det inte så starkt, för att den muslimska rösten tyvärr i dagens klimat är inte lika respekterad som kanske de andra. Det kanske det var innan, och det är därför som man kan se att de flesta stilla rummen som finns runt om i Sverige är ju faktiskt äldre. Det brukar väldigt sällan vara nya alltså inskaffade rum. Det är ju under en annan, ett helt annat klimat liksom.
Just det. Men jag tänker att andra religiösa grupper som kristna kan i solidaritet med muslimska studenter.
Vi har ju studentprästerna nu egentligen som är ju då för den här frågan. Och egentligen kåren. Alltså vi har ju väldigt många bakom detta, men det är just det här med hur mycket väger rösten, studentrösten. Och just i Lunds universitet så är det ju som sagt byråkratin är väldigt tung. Så det går ju fortfarande. Jag har hoppat att inshallah så kommer det att bli en sanning i en framtid. Men jag fick inte uppleva det i alla fall. Jag hoppas att de andra som är involverade får uppleva det inshallah. Men det kommer ändå vara något som vi ser till att, alltså studenterna kommer ändå försöka se till att den här, vi ska alltid vara liksom en jobbig sak som alltid påminner dem, för att det här är något som de säger att de ska undersöka, men det
de får leverera det liksom, inte glömma bort det. Okej, jag tänkte på framtiden. Hur ser ni på ert eget engagemang nu för Lums? Och vad vill ni att Lums, om vi delar upp det i två frågor. Först ert eget engagemang framöver. Och vad ser ni Lums om 10 år? Vem vill börja?
Jag kan börja. För eget engagemang så tänker jag, det viktigaste och det som oftast brukar brista är ju islamisk kompetens. Trots att det finns mycket välvilja. Många är kanske uppfostrade till och med som religiösa muslimer, men kompetensmässigt kan det fortfarande brista, och därmed så känner jag att det kan vara viktigt att man försöker förstärka just den aspekten i sig själv, om det handlar om Koran, om det handlar om annat. Så jag skulle älska att försöka förbättra innan man väl går vidare. Men sen så har jag såklart flera idéer. Jag tänker på att kanske starta något för muslimska ingenjörer eventuellt. Det finns ju något nätverk i England och jag har ju indirekta kontakter med dem. Så det skulle vara något intressant. Kanske det blir en nära framtid, Allahu alam. Man kommer tillbaka till Koranpodden som representant för den, Allahu alam, jag vet. Och sen tänker jag generellt att det finns mycket annat. Alltså det här är ju starten. Det brukar vara som sagt starten för de flesta. Ungdomsaktivism, om det är studentrelaterat eller om det är ungdomsrelaterat. Ja. Så att jag har stort hopp för de flesta, inshallah, att de kommer vara aktiva på ett eller annat sätt. Och den här erfarenheten kommer hjälpa dem. Och sen för Lums, om 10 år så, ja, om 10 år så tror jag att inshallah, då har man satt en befintlighet. Man har skapat program för gymnasiestudenter kanske då, där de får se hur det är att vara där och kanske väljer Lunds universitet. Alltså det blir något som berikar Lunds universitet, för att det lockar studenter, för att det finns Lunds. Precis. Och på så sätt så blir det ju, det gör oss alla glada såklart att flera startar där och börjar där och berika då universitetslivet. Och sen kanske man har återföreningar från tidigare medlemmar eller styrelsemedlemmar som kan vägleda, vara förebilder för framtida studenter också, alltså framtida yrkesverksamma. Och jag tänker något som skulle vara väldigt fint, för att det finns ju två punkter här. Det ena är att man brukar säga till sina barn om man blir akademiker, men sen vad gör de av den här akademiska meriten? Nu under studentlivet så skaffar du den, men sen när du väl har den, det är egentligen då som du kallar mest. Och då är frågan, eller då är förhoppningen att så som vi såg vissa människor bli ministrar, Allahu barik, från andra organisationer, att det skulle vara kul om samma skulle hända härifrån. Och att man har folk som blir changemakers, eller folk som faktiskt gör praktisk nytta och skillnad och inte glömmer sitt ursprung eller sin religiösa bakgrund eller vad man gjort innan. Och att man även kan vara ett ljus för de andra. Yes.
Mycket fint. Rahma, vad
är svar på den första frågan, alltså mitt engagemang i Lums. Alltså jag kommer säga bara så här, att jag kommer använda mig av allt jag lärde mig genom det här 1,5 år. För att det var väldigt mycket en inlärningsprocess. Jag kommer alltid fortsätta på det här inlärningsprocessen och lära mig nya saker såklart. Men jag vill jättegärna implementera de saker, de misstagen, de allting som jag har stött på under vägen. För att försöka alltså skapa på något sätt en bra miljö för alla de andra som jag kommer jobba med, men även de som kommer joina som volontärer. Så det är mycket, just nu känner jag mig att jag behöver implementera mycket av det jag lärt mig, inshallah. LUMS om 10 år, jag har väldigt stor förhoppning för det, inshallah, precis som Ari nämner, att förhoppningsvis så har den alltså en tyngd röst, så att om det skulle så här ske med bönerum eller sillarum eller någonting annat ärende, att det finns verkligen en organisation som kan representera muslimska studenter vid Lunds universitet, och att det finns en tyngd till det, att även liksom andra anställda vid Lunds universitet kan komma tillbaka till oss och fråga oss. Så den här dialogen jag hoppas att vi kan etablera i framtiden, inshallah. Och ja, alltså det finns ju den här möjligheten att, jag brukar säga så här, att i Sverige till skillnad från USA eller England, att den här muslimska community, det är väldigt nytt introducerad till, alltså det här samhället, till skillnad från till exempel USA, som där muslimer har levt i jättemånga år. Så det här, att det bara tar tid helt enkelt, och det är bara en process, men inshallah det kommer gå igenom, att vi till slut inshallah har någon plattform vi kan.
Det är ganska häftigt som du nämner, alltså i USA och i Storbritannien har funnits muslimer i generationer. Mm. Men här är ni pionjärerna, ni är de som startar föreningen och sen får den sitt eget liv. Så det är en spännande resa att se framöver. Det har varit en ära för mig och väldigt lärorikt att få lyssna på er, mashallah. Alltid underbart att träffa unga människor med stora visioner, höga ambitioner och så vidare, inshallah. Är det någonting ni tänker på som jag borde lyfta här nu innan vi avrundar samtalet?
Jag tänker, för lyssnare från olika delar av Sverige, så finns det ju egentligen LUMS i deras egna stad. Vi har ju Uppsala, vi har ju Göteborg. Ja. Alla har ju sina egna muslimska studentföreningar, så jag tänker att om man är intresserad av den här typen av verksamhet och redan finns, så kan man ju på många sätt stödja den som finns lokalt hos dig.
Ja.
Så att det är väldigt värdefullt att hjälpa dem, delta i deras event om man själv är student där. Och ja, alltså det finns ju överallt, och alhamdulillah så ökar det ju. Jag tror att i nära framtid kanske man blir 20 stycken muslimcentrum i hela Sverige. Så att det är ju något som ökar, och även de som är intresserade av att starta, så finns de här lokala föreningarna, och hjälp gärna även dem att kunna göra det på sina egna lärosäten. Och det är inte alls svårt egentligen, men det handlar om initiativ återigen.
Precis. Ja, jag kan bara hålla med att det är jätteviktigt att vi tar initiativ, att fråga, kolla, du, alltså, även starta eget om det inte finns redan. Det här är inshallah någonting även i våra liksom studentföreningar vill jättegärna etablera med andra, att inte bara vara som passiv utan aktiv också i samhället generellt.
Mycket fint. Fina ord. Jag tänker att vi avrundar det där, inshallah. Tusen tack för att ni kom hit här den här helgen. Och må Allah underlätta och ge er framgång i allt ni gör.
Amin. Barakallahu fik.
Assalamu alaikum.
Salam.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Ali och Rahme om hur de kombinerar sin muslimska tro med den akademiska vardagen. Jag hoppas du fann samtalet lika inspirerande som jag gjorde. Vilka fantastiska eldsjälar Ali och Rahme är, och förebilder och framtida tillgång för ett Sverige. Att kombinera studier med att arrangera aktiviteter för att ta emot och hjälpa nya studenter är imponerande. Deras sunda och balanserade åsikter om integration gjorde också ett stort intryck på mig. Besök koranpodden.se/301 för länkar till mer information om LUMS. Kära lyssnare, jag vill dela något från hjärtat med dig. Koranpodden existerar med stöd av er generositet, era frivilliga donationer håller oss igång. Jag har medvetet valt att hålla podden helt reklamfri, eftersom jag tror att de viktiga samtalen vi för här förtjänar din fulla uppmärksamhet utan störande avbrott. Varje gång jag sitter här och förbereder ett nytt avsnitt tänker jag på hur vi tillsammans bygger något meningsfullt. En plats där muslimska röster hörs och där vi kan utforska vår tro på djupet. Men för att vi ska kunna fortsätta växa och bjuda in ännu fler inspirerande gäster behöver vi din hjälp. Om Koranpodden har gett dig något värdefullt, kanske en ny reflektion, en känsla av gemenskap eller bara en stund av lugn i vardagen, Genom att swisha ditt frivilliga stöd eller genom att bli månadsgivare hjälper du oss att fortsätta leverera. Tänk på det som sadaqa jariya, en investering i kunskap och reflektion som fortsätter att ge frukt för framtida lyssnare. Besök koranpodden.se och klicka på donera i menyn så hittar du våra uppgifter där. Må Allah belöna dig för all din generositet och ditt stöd. I nästa avsnitt får du lyssna på mitt samtal tillsammans med Göran Rosenberg om hans bok Rabbi Markus Ehrenpreis Obesvarade kärlek. Det blir ett viktigt samtal om Palestina, Israel och sionismen och Görans egna tankar om folkmordet i Gaza. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
Jag kunde faktiskt inte föreställa sig att judar skulle i egenskap bli en majoritet och sen i den egenskapen förtrycka en minoritet. Mm. Förtrycka, och i det här fallet har vi nu kommit så långt att vi talar om folkmord, vi talar om fördrivning, vi talar om etnisk rensning.
Missa definitivt inte nästa avsnitt, mitt samtal med Göran Rosenberg om hans bok Rabbi Markus Ehrenpreis Obesvarade kärlek. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Glöm inte att gå med i vårt nyhetsbrev så att du aldrig missar ett nytt avsnitt. Surfa till koranpodden.se/nyhetsbrev. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen med ännu ett nytt poddavsnitt inshallah. Ta hand om dig tills dess min vän. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Må Guds frid och välsignelse vara med dig min vän. Var du än befinner dig.